CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Man ska inte väja för blåsväder. Opartiskhet och sanningssökande kan ibland komma i konflikt med varandra, och det ska man vara medveten om som journalist. När rättelse sker i artiklar så ska det synas att vi har rättat, och det ska synas vad det är vi har rättat.
Men är det inte skadligt för DN och pinsamt att den där överhuvudtaget skrevs?
Jo, vi bad om ursäkt för det också.
Vem har mest makt över Sverigebilden? Är det regeringschefen eller Dagens Nyheter?
Verkligheten. Men jag upptäcker ju själv ibland att vi inte följer denna policy, och då blir jag upprörd. Att det finns en röd tråd i DNs själ och vad DN står för.
Det blir en kopp kaffe alltså?
Ja, det blir en kopp kaffe.
Hur mycket makt har ni?
Ja, mycket, mycket.
Peter Wolodarski, chefredaktör och ansvarig utgivare för snart 157-åriga dagstidningen Dagens Nyheter. Välkommen till en fredagsintervju mitt under kvartals exklusiva höstmiddag.
Tack så mycket.
På just din tidning, Dagens Nyheter, så har du en betydande makt förstås. Det går väl inte att publicera någonting mot din vilja? Du bestämmer.
Ja, det intressanta är att den där ibland, om jag tittar liksom de mejl som når mig dagligen, så är det ju, jag ser att en hel del, det är en väldigt vanlig uppfattning att du tror hur en tidning leds. Att chefredaktören i princip är involverad i allt som publiceras. Varenda krönika. Om vi har en krönika, vi hade en krönika idag som kritiserade en av de personer som varit med och finansierat Kvartal, till exempel. Då kan jag säga så här, den krönikan, bara för att ta det som ett exempel, hade ju inte jag läst innan vi publicerade. Och så är det ju nästan alltid med allt åsiktsmaterial som är i tidningen, om det inte är någonting som är av utgivningskaraktär väldigt känsligt.
Men vad tänkte du när du läste den där texten av Kristoffer Ahlström som gjorde sig lite lustig över att Patrik Wallén kände en liksom slags rånöverfallsriskängslan?
Det tråkiga svaret är att jag vet inte om jag vill recensera vad han tyckte, därför att jag vill att de som skriver i Dagens Nyheter ska kunna tycka. De har ett mandat att tycka, de som är krönikörer. Och om den som är chefredaktör recenserar vad de tycker, så tror jag att jag liksom bidrar till att inskränka egentligen en mångfald av röster i tidningen. Och det säger jag så här, oavsett vad man landar i för slutsatser. Oavsett om det är Jörgen Wittfeldt som skriver på ledarsidan, eller om det är Janne Josefsson, eller om det är Kristoffer Ahlström.
Men du har alldeles nyss suttit här och kollat på morgondagens tidning. Och det är kanske lite sent i och för sig, för den är delvis publicerad på nätet. Men du läser väl för att kunna eventuellt påverka innehållet och säga att det där borde inte vara med på det där viset?
Ja, men jag är väldigt försiktig med att komma med den sortens synpunkter. Det är mera, alltså synpunkterna brukar mer handla om vi går för långt i pressetiskt avseende, eller om det är direkta felaktigheter, eller om vi kränker någon på ett sätt som inte går att motivera eller försvara.
Du är lite grann som granskningsnämnden, att det eventuellt som går långt över gränsen och som måste stoppas, då kan du ingripa, men det här småbristerna...
Jag ser väl kanske att den som är chefredaktör, rollen för chefredaktören är kanske mer att peka ut en riktning för tidningen, naturligtvis engagera sig mycket i rekryteringar, vilka röster, att garantera att vi har en bra mångfald av röster, att vi har skickliga journalister, att de som är duktiga vill stanna på tidningen. Alltså det är ju väldigt många beslut som man bidrar med, men man kanske inte inne, i alla fall jag jobbar inte så, att jag är inne och petar i vardagen, särskilt inte i åsiktsmaterialet, det är jag väldigt försiktig med.
Peter Wolodarski, du blev DNs chefredaktör i mars 2013, så i drygt 8 år har du haft den här rollen. Efter att tidigare ha varit politisk redaktör på tidningen. Har det blivit som du hade hoppats på när du fick frågan för snart 9 år sedan?
Alltså jag undrar, jag tänker tillbaka på vad jag hoppades på, så vet jag nog inte riktigt vad jag hoppades på. Det var när jag blev chefredaktör då 2013 var det ett väldigt besvärligt läge för oss ekonomiskt. En av de första sakerna som jag var med och gjorde var att skära ner redaktionen med 20% och säga upp många medarbetare. Det var hemskt, men vi som var i ledningen då såg egentligen ingen annan väg framåt. Det som har hänt under de åren ur liksom leda tidningen är ju att vi har hittat, skulle jag säga, en fungerande affärsmodell som kan bäras i den digitala miljön. Och det visste inte jag då om det skulle vara möjligt. Jag vågar nog säga nu, efter så här pass många år, att vi nog har den modellen. Sen betyder det inte att liksom det kommer hålla sig för all framtid, men åtminstone för de närmaste 5-10 åren. Vi har gått från att tappa pengar till att vara väldigt lönsamma och att kunna utöka redaktionen och göra journalistiska satsningar. Det är en dramatisk annorlunda situation än den som jag befann mig i då, 2013.
Om vi ska försöka beskriva Dagens Nyheters kynne och personlighet, vilka ord passar bäst?
Ja, alltså, vi strävar ju efter att försöka förmedla kunskap. Jag skulle säga att det liksom är folkbildning i ordets goda mening.
Och ja, nu beskriver du hur fantastiska insatser ni ska göra för samhället, men vad är liksom karaktären på den här ynglingen eller gubben Dagens Nyheter?
Det är nog lite den tråkiga självbilden vi har. Att vi är lite många på DN har en bakgrund som deras föräldrar har varit lärare. Det är faktiskt ingen slump heller att vi har ju som sådana ambitioner av att i ordets goda mening, för det kan gå över i någon form av uppfostran som kan bli destruktiv också. Men jag tror att vi tar det där uppdraget på väldigt stort allvar, att försöka berätta vad som händer i samhället och försöka få människor att känna sig bättre informerade efter att ha läst tidningen. Så vi är kanske den där liksom lite noggranna läraren.
Har det hänt någon gång att...
Och lite tråkiga ibland, men
förhoppningsvis kan en lärare också... Men har det gått över i det där som du själv beskrev som uppfostran? Har det inträffat?
Absolut. Jag tror så här att om man ser på DNs historia så ser man den här kontinuiteten. Att det här är ju ingenting som har kommit med mig som chefredaktör. Utan det här har nog allt...
Det ligger i själen, menar du där? Det ligger i själen eller på något vis sitter i väggarna?
Det har växt fram under vår 157-åriga historia.
Ge ett exempel på när ni har varit den här uppfostrande läraren och faktiskt inte hållit det där ni borde ha gjort.
Jag läste häromdagen en programförklaring som de 4 redaktionella ledarna skrev för DN för det nya millennieskiftet. Och den här skrevs år 2001. 4 herrar som skrev den. Och den inleddes med frågan: vad gör du om en flykting knackar på din dörr? Ringer du till Invandrarverket och anmäler saken eller bjuder du in flyktingen på en kopp kaffe? Det var ganska intressant att läsa det här. Det är alltså 20 år sedan. Och när jag läste det så bara kände jag igen många av liksom de frågeställningar som fortfarande är brännande och aktuella. Och där jag såg hur DN... att det finns en röd tråd i DNs själ och vad DN står för.
Det blir en kopp kaffe alltså?
Ja, det blir en kopp kaffe. Det blir det.
Expressen hade i...
Men på slutet står det i den här artikeln också: vi kommer inte berätta för dig vad du ska göra om invandraren, om flyktingen ringer på. Fast jag tolkade det som en retorisk fråga där i början i artikeln. Så det fanns en brasklapp med där också.
Ja, för säkerhets skull. Expressen hade många år devisen "den har sting". Men Dagens Nyheter, har ni ingen slogan?
Nej, inte på det sättet. Expressen och DN har ju en intressant historia ihop. Expressen grundades ju i slutet av andra världskriget. Abbe Bonnier som en reaktion på nazismen i samhället. Men var ju som en systertidning till DN. Och en mycket mer uppkäftig tidning än DN.
En gatpojke för mig att Ivar Harje och Karl Adam Nykopp brukar beskriva
Expressen. Ja, det har ju varit genom åren många bråk mellan DN och Expressen. Men hjärtliga bråk också skulle jag säga. Och jag började min journalistbana i Marieberg började jag på Expressen. Så jag jobbade där i 2 år innan jag kom till DN. Så jag har ju sett både likheterna och skillnaderna mellan Expressen och DN.
Jan Guillou har i många år använt epitetet den malliga morgontidningen. Har han varit någonting på spåren?
Ja, någonting har väl varit på spåren, absolut. Men jag, det var bara halva sanningen.
Jörgen, jag behöver din hjälp. Det står en liten grej mot väggen här som jag hade tänkt ta fram och ha i beredskap här. Kan du göra det? Vad schysst.
Allt ja. Fler faller i gråt.
Just det. Det här är en parodi på Dagens Nyheter som Kjell Svanberg gjorde 1999. Har ni sett den här? Jag har gjort en tavla av den här för att det är bland det finaste jag har på väggen hemma. Allt fler faller i gråt. Glassgubbar offer för svår värme. Lika tråkigt i stan som på landet. Väldigt synd om allt fler än förr. Sverige utmaning gör en ny tidning varje dag och desperation föreslås bli nytt skolämne.
Det här är ju en klassiker. Det är en klassiker.
Han träffade,
det blir som Boris Johnson här. Du får liksom
ja,
22 sekunders tystnad.
Nej, det blir kortare. Men du läste den här första, den här allt fler faller i gråt. Det är ju alltså, den har ju inte varit publicerad i riktiga Dagens Nyheter, men läs ingressen.
Situationen försämras snabbt. Fler och fler svenskar drabbas. Psykologerna står handfallna inför fenomenet. Sånt är livet.
Och många äldre ser fram emot döden.
Ja, just det. Ja, men så är det väl. Om Dagens Nyheter säger det så måste det ju vara så.
Men du, vad kommer det sig att nästan alla skrattar? För de tycker nämligen att det här är inte superlångt ifrån Dagens Nyheter.
Nej, men det... Alltså en av de första sakerna som jag försökte dra igång när jag började som chefredaktör, det var ju massa olika saker, men en av dem var, jag var rätt influerad av en dansk journalist som heter Ulrik Hagerup, som pratade mycket om vikten av konstruktiva nyheter. Alltså att vi i journalistiken tenderar att hela tiden leta efter problem. Det liksom ligger för oss att göra det. Och det är inte fel att göra det, men att totalen kan bli en obalans. Att det blir ungefär så här. Att det är liksom de negativa, de dystra nyheterna och att det inte speglar egentligen vad som sker i samhället. Så vi höll på, vi hade väldigt mycket interna diskussioner om det där och liksom försökt och gjorde ett antal satsningar, bland annat ihop med Hans Rosling, kring att lyfta fram positiva trender i samhället. Men sen kan man säga så här, verkligheten hann delvis i kapp också. Fall de senaste åren, det kan man säga att flyktingkrisen blev väldigt mycket en vändpunkt för det där, att många problem som behövde diskuteras och som behövde ventileras, och att då liksom stå på redaktionsgolvet och prata om vikten av positiva nyheter vet jag inte riktigt, det är kanske, men i grunden ska jag säga att så tror jag att vi, och det här gäller inte bara Dagens Nyheter utan alla redaktioner, det är viktigt att hela tiden ha det här i bakhuvudet, att det är lätt att falla in i precis det här.
Om du vill kan du ställa ner den på golvet, men var försiktig, den är värdefull. Men vi backar, inte 2015 än, utan i mars 2013 när du var purfärsk chefredaktör så sa du då att ni skulle satsa mer på agendasättande journalistik. Vad är det som är utmärkande för den sortens journalistik?
Ja, vad jag menade då, jag kan säga att jag använde det där begreppet tror jag den våren och sen har jag inte använt det något mer därför att jag märkte att det missförstods ganska mycket, och vad jag syftade på då var ju helt enkelt att ungefär som tv-programmet Agenda, det vill säga att göra en journalistik som skulle vara relevant för dagordningen i Sverige, det vill säga att den skulle uppmärksammas av andra medier, genomslagskraften i journalistiken, det var det är väldigt viktigt, det vet alla som sysslar med journalistik, det är väldigt viktigt om man gör journalistik att andra journalister också tycker att det man gör är betydelsefullt och citerar och följer upp.
Ska det liksom vara ett av kriterierna, menar du? För att...
Nej, det är väl ett mått på relevansen egentligen. Om andra yrkesprofessionella uppfattar att det här är värt att ta vidare, värt att följa upp, värt att citera. Och det där begreppet agendasättande var ju någonting som användes av många redaktioner vid den tidpunkten. Så det var ju ingenting som jag själv hittade på.
I en text på DN.se om ditt agendasättande stridsrop då, så nämns kulturartikeln Kära Beatrice Ask av författaren Jonas Hassan Kemiri, som du skrev, använder själv som ett exempel på det ni just hade haft, som liksom gick i den här andan då. Och det var en flammande kritik mot den så kallade REVA-kampanjen där polisen aktivt sökte personer som var i Sverige utan tillstånd. Vad var det agendamässiga i det fallet?
Det exemplet syftade väl egentligen på att var den artikeln som ju var, jag var inte inblandad i hur den togs fram, jag utgår från att det var Jonas Hassan Kemiri själv som låg bakom tankegångarna, det är på så att säga, när sådana personer skriver. Den väckte ju väldigt stor uppståndelse och drog igång en stor debatt och citerades av många. Det var ju en av årets viktigaste artiklar. Och det är klart,
men det var väl en opinionsartikel?
Jo,
det var inte
jo,
en del
precis,
av att,
men jag är inte,
avslöja någonting om vad som
nej,
sker.
Nej, precis. Men jag är den synen att en tidning är en helhet. Och jag blir glad om det innehåll som vi har i tidningen, oavsett egentligen var det publiceras, uppmärksammas och ger upphov till diskussion. Så att det var egentligen... Det fanns inga politiska ambitioner från min sida med det uttalandet. Men sen vet jag att det fanns de som läste in det i det. Men det var min... ärliga mening var ju genomslagskraft. Det var det jag syftade på. Men när jag märkte att begreppet tolkades av vissa på ett annat sätt, så slutade jag använda det. För jag tyckte det ledde tanken fel.
Men det är många som fortfarande kopplar det till Dagens Nyheter. Det där. Och jag har inte uppfattat att du har sagt offentligt att detta gäller inte längre. Det är för det fel.
Nej, det är för att grundtanken är densamma. Jag vill att vår journalistik ska uppmärksammas. Jag vill att den ska leda till diskussion, debatt, att den ska bli citerad. Och det gäller såväl opinionsjournalistik som nyhetsjournalistik. Mm. Men det kan vara massa olika åsikter. Det kan vara åsikter som går i diametralt olika riktning, men som leder till en stor diskussion. Det tycker jag är positivt.
Men om det är viktigt att skilja på fakta och åsikter, och det ska vara väldigt tydligt, du menar att du står fast för det där, news and views kan man skilja på. Men dina egna söndagskrönikor då, jag menar, du är ju chef för hela tidningen, både ledarredaktion, nyhetsredaktion, vetenskap, sport, kultur, allting. Och det är ofta argumenterande och värderande du skriver där, och ganska ofta rätt kritiska också. Och det här är ju då, du tar ofta upp viktiga samhällsfrågor som också skildras och belyses på nyhetsplats. Hur tror du att det här uppfattas av medarbetarna som ser vad högste chefen faktiskt angav? Det här var en rimlig åsikt.
Alltså, ser man historiskt på hur det har fungerat på tidningar, så har det funnits olika modeller för de personer som har lett verksamheten. Det finns exempel på chefredaktörer som har varit väldigt som traditionella nyhetsjournalister och aldrig jobbat med någon form av argumenterande text eller någonting sånt själva, och som har varit ganska anonyma för läsekretsen, knappt att de har synts. Och det finns gott om andra exempel också på publicister som är en röst i offentligheten. Och jag skulle säga att båda de här modellerna finns. Och de har fördelar och de har nackdelar.
Men det
de här
går ju
att
tolka det som att du fortfarande är opinionsredaktör fast du har blivit chefredaktör, med tanke på att du skriver de här krönikorna nästan varje söndag.
Det jag kan säga att den vanligaste reaktionen som jag fick personligen när jag blev chefredaktör från läsarna, det kom väldigt mycket mejl då, som det var snälla fortsätt skriva på söndagarna. För jag hade den frågan väcktes i mig själv. Ska jag sluta med det här nu? Men det var jättemånga personer faktiskt som hörde av sig och bad om att jag skulle fortsätta skriva. Sen är det klart att beslutet är mitt eget. Men jag tycker att jag tror att läsarna har... Jag har skrivit så pass länge i tidningen nu att de har en relation till vad jag skriver. De kan värdera det självständigt. Och jag är väldigt på det sättet är det väldigt transparent för alla att värdera.
Mm, du beskriver rätt mycket nu hur det här är för läsarna.
Men ja, men det är det viktigaste. Det är det absolut viktigaste, hur det är för läsarna. Det är ett stort misstag som begås ofta i journalistbranschen, att man tänker hur det är liksom inåt. Men den viktigaste frågan är, hur uppfattar våra läsare det vi gör? Och det är deras förtroende vi lever på.
Men hur påverkas alla medarbetare på Dagens Nyheter av dina söndagskrönikor?
Ja, den frågan måste ju ställas till dem. Jag upplev...
det, har du inte gjort det, så att säga? Har du checkat av det?
Ja, jag går inte runt och frågar. Liksom, det är inte så jag jobbar. Jag är också noga med, alltså så som jag leder verksamheten, att jag sitter inte och detaljstyr enskilda journalisters arbete. Det är mig främmande.
Utan du skriver söndagskrönikor?
Nej, men jag leder ju verksamheten. Det gör jag ju, men det är en professionell organisation. Med professionella journalister, med professionella nyhetsredaktörer, med ett kollegium av medarbetare som arbetar ihop. Och där jag är ytterst ansvarig, absolut. Men den styrmodell som jag tillämpar för på DN är inte att stå bakom medarbetarnas rygg och övervaka vad de håller på med. Det är mig helt främmande. Och jag tror att under de åren nu som jag liksom ändå har varit ansvarig, så tror jag att det är liksom... jag vågar säga att medarbetare kan vittna om att det är så det fungerar i praktiken.
I januari, efter stormningen i Washington av kongressbyggnaden Kapitolium, så var du i luven på Sveriges Television och dess mediedirektör Jan Helin. SVTs medarbetare var allt för försiktiga, ansåg du. Och i en debatt med Jan Helin sa du att den journalistiska uppgiften är inte att vara opartisk, utan att försöka söka sanningen. Vad var det som SVT gjorde för fel?
Nej, men det handlade ju då den här perioden. Det var ju en otroligt dramatisk händelse, stormningen av Kapitolium. Och ju mer egentligen vi har fått veta om den, desto mer skulle jag säga skrämmande är det. Det var ju en väpnad attack mot USAs demokratiska hjärta, världens mäktigaste land, nation.
Det håller nog många med om, så att säga.
Det var en oerhörd händelse. Jag tyckte, nu kommer jag inte ihåg exakt alla ord som föll i rapporteringen, men som jag minns det så reagerade jag på att begrepp som användes andades någon form av försök att liksom, ja, de tycker så här och de tycker så här och nu händer det här, men att man inte riktigt ville kalla en spade för en spade. Det här var ju ett väpnat angrepp. Och det var, jag märkte att det fanns en, kanske eftersom Trump fanns på ena sidan och demokraterna på den andra, att man var rädd att hamna i ett läger och därmed inte kunde säga vad det här handlade om.
Men menar du att till exempel Sveriges Television inte berättade att det här var en attack på en del av demokratin och att det var inspirerat av att presidenten påstod
om vi går tillbaka till att titta exakt vad det var som sa, jag gav exempel på det, så fanns det oklarheter där. Och jag uppfattade det också som att de jag kritiserade, eller det var en namngav ingen reporter, men de det handlade om också sen medgav att de kanske borde ha sagt det, beskrivit det på ett annat sätt. Så att jag uppfattade som att SVT faktiskt tog till sig av den här kritiken.
Men du, som jag minns det, så i både radio och tv och kanske en del tidningar, så i den här perioden så började det bli vanligt att när man refererade det vad Trump hade påstått om valet, så verkar det som att man var tvungen att säga vilket inte är sant, eller vilket saknar grund, något som är lögnaktigt, eller det här har visat sig inte vara rätt. Och min uppfattning är att alla människor som hade följt nyheterna visste detta. Det kändes nästan som om vissa medier behandlade publiken som om den var dum i huvudet eller åtminstone inte kom ihåg vad som hände igår.
Ja, så när i alla fall under den inledande perioden, så fanns det nog, när de här grova påståenden om valfusk slungades ut, så fanns det en osäkerhet. Jag tror att en stor del av publiken följer inte med heller på det liksom intensiva sätt som en mindre grupp gör. Och då är det ju också... Alltså det där är ju ett sätt att sprida osäkerhet. Och om man inte... Alltså den journalistiska uppgiften som jag ser den och som vad du refererar också till, det handlar ju om... Ytterst är ju journalistiken fråga om att verifiera och att försöka gå till botten med påståenden. Och att inte nöja sig med att en sida säger så och den andra sidan säger så. Och att sanningen då på något sätt skulle finnas någonstans mitt emellan. Ibland gör den ju det. men inte alltid. Och det är oerhört slappt om man abdikerar från det journalistiska uppdraget, från yrkesuppdraget, och bara nöjer sig med att referera vad en sida säger och sen referera vad den andra sidan säger och inte försöka ta reda på hur det faktiskt förhåller sig. Och det var egentligen det som jag var ute efter i den diskussionen. Och sen klart att jag studerade ett år i USA och var nog väldigt, jag är rätt påverkad av det året och vad jag lärde mig där av andra amerikanska journalister.
Vad var det du lärde dig då? Det var 2012, nej, alltså, va?
Ja, 2008 var det. Det var ju långt innan det här med Trump och allt som har hänt politiskt sedan dess. Men den journalistutbildning som jag gick där fokuserade väldigt mycket på vad det journalistiska uppdraget är och att i grunden handlar om att försöka söka sanningen. Och sanningen kan ju naturligtvis vara preliminär, provisorisk och ibland ändras ju saker. Men att det är det som är målet, att försöka komma så nära den som möjligt.
Men menar du att svenska breda medier håller på med någonting annat?
Nej, men jag tror möjligen att public service-mediernas dominans i Sverige och det regelverk som omgärdar public service-medierna, som är ju ett regelverk som bland annat innehåller kravet på opartiskhet, att det också har smittat av sig på den liksom bredare synen på hur journalistik fungerar. Och det betyder inte att jag menar att opartiskheten är irrelevant. Men opartiskhet och sanningssökande kan ibland komma i konflikt med varandra. Och det ska man vara medveten om som journalist. Och det sättet att hantera det på är att diskutera detta.
Vad är det som svensk tv-publik kan ha gått miste om, menar du, om de felaktigt så att säga har fokuserat för mycket på opartiskheten och inte på verifierbara uppgifter om verkligheten?
Nej, jag ville ha en diskussion om det. Jag satte igång en diskussion om det och egentligen mest för att jag tyckte att det perspektivet saknades i diskussionen.
Eller var
om
det ett sätt att visa att vi på Dagens Nyheter, vi gör rätt, ni försöker inte, det är ni som... Det är
nej, vi är ju absolut inte perfekta och vi gör också fel. Så att jag reagerade mest på några aktuella saker som jag hade sett, en tendens som jag hade uppfattat, och jag tyckte det var angeläget att diskutera den här frågan. Och jag tror verkligen att den här skillnaden, möjligtvis att det finns en skillnad med bland, om du frågar journalister i Sverige och du frågar journalister i USA om vad är uppdraget egentligen. Men du... Så kanske finns en skillnad. Sen är jag också, ska jag säga att jag inledde mitt arbete som journalist med att jag var research en gång i tiden åt Åke Ortmark. Och Ortmark var ju skolad i public service, men detta med sanningen och söka sanningen var för honom, vi pratade rätt mycket om de här sakerna, och det var för honom huvuduppgiften. Jag tror också jag är rätt präglad av de åren som jag hade med honom och vad jag lärde mig av honom.
Gav han exempel när du jobbade med honom, du var ju bara 21 år då tror jag, som researcher, och så blev du blev snabbt en bisittare dessutom, 21-årige Peter Woldarski gjorde en snabb karriär då och blev kollega med Åke Ortmark egentligen. Men berättade han någonting om vad han hade varit med om under sina tidiga år i
public service?
Och vad var det som han då berättade?
Han har ju sen beskrivit det där rätt mycket i sina memoarer, men alltså det fanns en frustration hos honom, upplevde jag, kring att han kände sig bakbunden ibland i public service. Han tyckte att han upplevde att det fanns en politisk följsamhet
gentemot
makten. Det här är ju Åkes uppfattning. Och sen hade han hade ett väldigt kluvet förhållande till public service, för han tyckte att det var en underbar institution också. Men han var inte okritisk. Och sen under årens lopp så böljade det där lite fram och tillbaka. Under framförallt hans sista år i livet så var han ju väldigt kritisk. Men om du hade frågat honom, vill du lägga ner public service, så hade han svarat, åh nej, verkligen inte. Så att det var den här dubbelheten hos honom.
Det kanske finns någonting mellan att ha kritiska synpunkter på delar av verksamheten och att vilja avskaffa verksamheten.
Ja, men Åke var under de sista åren väldigt kritisk. Väldigt kritisk. Och särskilt vissa delar av public service bevakning som han inte tyckte om. Men sen blev han också med åren också själv mer politisk och sådär. Så ibland hamnade det där i kollision med uppdraget.
Han upptäckte Twitter i livets
ja,
sista...
Han tyckte det var fantastiskt att få sjunga ut eftersom han hade varit tyst i så många år. Och det tycker jag, det var också... Alltså, han visade en annan sida av sig själv och det måste man ju få göra.
En annan vanlig kritik mot din tidning och mot nästan alla stora medier egentligen, det är att ni är väldigt ovilliga att erkänna fel, om det nu skulle ha inträffat ett sånt. Det sker sällan att de här felen erkänns, och om det görs så är det ofta under krumbukter och Och innan någon medger att det var fel eller att det varit vilseledande och sådär, då har inte sällan den som först påpekat felen blivit angripen och misstänkliggjord. Håller du med om att det är så här?
Ja, det har säkert förekommit, men jag tycker det är väldigt olyckligt. Vad vi Friatlen från DNs redaktionsledning pratar mycket om på redaktionen, och jag upplever att i grunden finns ett som kollegium ett stöd för det. Sen kan det i enskilda fall visa sig vara svårt ändå. Men det är att vi ska, när det fel påtalas, för vi gör fel och vi kommer göra nya fel, så ska de rättas. Och de ska inte bara rättas, de ska rättas transparent. Och det där har ju blivit ännu viktigare i den digitala miljön, att när rättelse sker i artiklar så ska det synas att vi har rättat. Och det ska synas vad det är vi har rättat. Men jag upptäcker ju själv ibland att vi inte följer denna policy, och då blir jag upprörd. Och vad jag gör då är egentligen att vi inleder en diskussion om det för att säkerställa att det där inte händer igen.
Så då hör du ibland efter att ha läst första upplagan på kvällen, då händer det att det blir lite samtal mellan chefredaktören och redaktionen?
Nej, det är väl inte så det går till, utan mer är det väl att framförallt, och det ska jag säga, det är en stor vinst, en stor fördel med framväxten av sociala medier, att många av de här felen identifieras snabbt av, ja, det kan ju vara vem som helst som identifierar dem. Och det gör ju att vi snabbt får veta ofta om det är något allvarligt fel. Och det är inte alltid jag kan gå in i de här trådarna och så, för jag hinner inte. Men ser jag det så tar jag det i regel alltid vidare.
Vi ska återkomma till ett möjligt fel alldeles strax. Men först detta med konsekvensneutralitet. Många journalister har ju det som en bärande princip för vad man ska rapportera. Att det ska vara korrekt är självklart, så att säga. Men allting som man känner till publiceras ju inte. Nyligen kom journalisten Erik Fichtelius med en bok där han vrider och vänder på den här termen och på hela principen bakom. För det anses allmänt att det är han som har myntat begreppet konsekvensneutralitet. Och tanken bakom är att en reporter ska stå, och ett medium ska stå neutral till nyhetens konsekvenser, inte driva en egen politisk agenda. Han har skrivit en hel bok om det här, Äkta nyheter. Har du läst den?
Jag tittar på delar i det, för det fanns ett avsnitt där han kritiserade oss. Jag var intresserad av att se vad det var han skrev. Och sen är jag ju också, själv har jag brottats mycket med begreppet konsekvensneutralitet. För att i grunden sympatiserar jag ju mycket med det. Men jag ser ju också i den journalistiska vardagen att man ofta hamnar i situationer där olika former av etiska överväganden kan förhindra, kan sätta käppar i hjulet på konsekvensneutraliteten. Och ofta handlar det då, ska jag säga, det handlar överhuvudtaget inte om politik, utan det handlar om hänsyn till enskilda människor som i regel inte heller är makthavare.
Men den hänsynen i pressetiken, den innebär ju oftast då att ett faktum som finns och är känt av tidningen låter man bli att berätta för publiken, för att det kan bli en publicitetsskada. Men det kan ju också hända att det var intressant att veta det där. Och i många år till exempel så ansågs det att det var alldeles irrelevant att berätta vad en person hade för nationalitet till exempel. Etnicitet ännu värre tyckte man då. Det var alltid irrelevant. Däremot var det ofta relevant om det var en direktör som var misstänkt för en misshandel till exempel. Så yrkesbeteckning kunde vara okej. Och könet var okej. Men det var ett antal saker som man ansåg det här skulle inte sägas. Redan det är väl ett bevis för att konsekvensneutraliteten är någonting som man använder ibland om det inte finns sånt som gör det svårt.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej, alltså jag tycker att ett viktigt mål är att sträva efter konsekvensneutralitet. Men det du nämner med pressetiken är väl att pressetiken är ju, och det är ju lätt att se när man jämför mellan länder och när man jämför över tid, att pressetiken är en levande materia som förändras väldigt mycket. När Christer Pettersson åtalades för mordet på Olof Palme och det var förhandlingar i tingsrätten, så minns jag att, jag tror det var Dagens Eko, hade ju ännu inte publicerat hans namn, trots att han satt i tingsrättsförhandling.
De tryckte på pip när hans namn...
Det var
namn...
ett pipljud när varje gång hans namn lästes upp.
Oftast tryckte man på rätt ställe, så det var bara ett par gånger som namnet Christer Pettersson kom
så
ut.
Någon gång, precis, och så någon gång blev det fel där, och det var ju väldigt allvarligt då för Ekot. Ja. Idag så tror jag ju inte att något nationellt medium hade tvekat i att namnge en åtalad statsministermördare under en domstolsförhandling. Alltså det hade inte hänt. Så då kan man ju fråga sig då, vad under de här 30 åren har någonting förändrats med pressetiken? Och det du kan hitta
och frågan
en rad
är,
sådana exempel. Ja. Och det har ju att göra med att normer i samhället förändras och att det här är inte statiskt helt enkelt.
Men det här med pressetik är intressant, för att oftast delegeras det alltid högst upp till högsta chefen, ansvarig utgivare, medan reportrarna inte ens diskuterar sådana här...
Nej, där har jag varit, det är en sån sak som jag har varit väldigt noga med, att jag... Det är en felsyn, som jag ser det, att pressetik är någonting för en ansvarig utgivare. Alltså att jag tror att man får en väldigt dålig pressetik om man i praktiken fattar besluten på det sättet. Du måste ha en kontinuerlig och levande diskussion på redaktionen med de som arbetar med journalistiken i vardagen om utgivningen ska bli bra, och att de flesta utgivningsbeslut kommer inte fattas av den ansvariga utgivaren.
Men jag vet i alla fall att det är väldigt vanligt att reportrar som har skrivit en text, och så är det någonting som antingen har nämnts eller inte har nämnts, och så kommer det kritik mot det här pressetiska valet, så säger de så här, att det där sköter inte jag, det får andra prata om. I programmet Medierna så var det under många år, förekommer stort sett inte att någon annan än ansvarig utgivare ställde upp på intervju om till exempel namnpublicering och sådana saker. Så att det här var någonting som de flesta ansåg att det där är bara den högsta chefen som gör det här.
Och
visst,
kan det
vara, visst finns det väl en liten risk att det här pressetiska, du har själv sagt att det har förändrats under åren.
Att
ibland kan ha funnits ett drag av uppfostringsambition bakom en del pressetiska val.
Mycket möjligt, men bara säga att den som är ytterst ansvarig för verksamheten är den som står till svars i offentligheten. Det tycker jag är en sak, och det tycker jag är rimligt också. Det är det jag har betalt för, det. Det är mitt jobb, och jag ska ställa upp i ansvarsutkrävande situationer, och jag försöker i regel alltid göra det. Det där som du beskrev om att enskilda reportrar liksom slår ifrån så att säga pressetik, hanterar inte jag känner faktiskt inte igen det från hur det är hos oss. Men jag vet inte om det är ett stort problem. Sen det sista där med pressetiken och att det kan finnas en opportunism där och tidsandan. Är det absolut, alltså det tror jag. Det tror jag, och det är därför det är så viktigt att prata om det. Och också att ifrågasätta och att hela tiden diskutera det här pressetiken. Det finns inget färdigt facit. I många av de här knivigaste situationerna som jag är med och fattar beslut om som ansvarig utgivare, så är det ju ett vändande och vridande på väldigt svåra dilemman. Och jag gör det ju aldrig ensam, utan de här absolut svåraste besluten är vi ju alltid i en grupp på kanske 3-4 personer i alla fall. Mm. Och kanske ibland att jag involverar vår advokat som har varit med under lång tid med DN, 30 år. Så att det är ju så det i praktiken fungerar i alla fall hos oss.
Du, det saknas ju inte påståenden om att DN inte skulle vara pålitligt. Om man är på Twitter, som jag är regelbundet, så får man se djupt kritiska omdömen om DNs journalistik. Och ett av de senaste gäller en nyhetstext i fredags på DN.se om ett uppmärksammat rättsfall i USA. Som ni förmodligen har noterat, tror jag, ni som följer nyheterna och debatten. En ung man, Kyle Rittenhouse, som förra sommaren var 17 år gammal. Han sköt 2 män till döds, skadade en under oroligheter i staden Kenosha i delstaten Wisconsin. Och det här var i samband med en Black Lives Matter-demonstration i Kenosha. Och den här Rittenhouse hade tagit sig till staden för att, som han själv sa, skydda egendom i staden. Men det som har fått kritik nu är att Dagens Nyheter, efter den friande domen i fredags, för han blev friad trots att han sköt ihjäl 2, felaktigt skrev att Rittenhouse visade inga reaktioner när domen lästes upp och lämnade sedan rättssalen så snart domaren tillät det. Ganska många på Twitter hade ju sett en video där när han får domen så faller han ihop i stort sett, kollapsar i närmast och sen kastar sig runt om advokaten i djup rörelse. Den där artikeln, vad jag förstår, har ni rättat den efter 1,5 dygn. Det där att han inte visade några reaktioner, det är borta. Och i den nya versionen så står det så här: 18-årige Rittenhouse började gråta och föll för en kort stund ihop mot bordet framför sig innan han kramades om av sin advokat efter att domen lästes upp. Med darrande händer förde han sedan en vattenflaska till munnen och drack ur den. Men den här första versionen, den fanns kvar ganska länge och många undrar förstås, hur kunde den här uppenbart osanna skildringen komma till? Och varför skriver journalister på din tidning någonting sånt här?
Jag känner ju såklart till det där, för det blev ju många som reagerade på det, framförallt på Twitter då, där jag såg det. När jag har gått igenom det och undersökt vad det var som har hänt, så är det ett ärligt misstag som har begåtts av den person som skrev det här. Och att felet rättades inte efter 1,5 dygn utan väldigt snabbt. Men vi angav inte att vi hade rättat det. Och det som hände då på Twitter, och det är ju fullt naturligt, det är ju inte, jag skyller inte det på Twitter, utan det får vi ta på oss ansvaret för, så togs det skärmdumpar på den ursprungliga versionen av artikeln. Och de fick väldigt stor spridning och de fick ett eget liv, medan rättelsen inte uppmärksammades. Och hade vi varit transparenta med rättelsen, vilket vår policy säger att vi ska vara, då hade kanske en del av den diskussionen inte uppstått, jag vet inte. Men lärdomen av det här som jag ser är ju att vi kommer göra fel igen. Men vi ska vara noggranna. När vi gör fel så ska vi rätta, och vi ska vara öppna med att vi rättar. Men som jag förstår det så rättade vi detta snabbt. Där kan man gå tillbaka och se exakt, men det var inte efter 1,5 dygn, utan den uppgiften som jag fick handlade om att det var inom en timme som versionen rättades, men det angavs inte i webbpubliceringen.
Du säger att det var ett misstag.
Ja.
Men hur kan man...
Jag har inga skäl att tro att det var något annat än ett misstag.
Men alltså, det fanns ju inga... Fanns det felaktiga rapporter som Dagens Nyheter tog del av om att han skulle vara oberörd? Eller var det en annan... Jag menar, det är så svårbegripligt när man ser dem. Det kommer ju jättesnabbt video.
Reaktionen som jag förstått det, så kom inte hans reaktion omedelbart. Och att det där felkällan låg. Men
efter 5 sekunder typ, när han fått höra att han är frikänd.
Ja, vet du att det var efter 5 sekunder?
Nej, jag har ju lyssnat på den här videon där man hör hur domaren läser upp det hela.
Det kan ha haft att göra med den video som reportern som beskrev det här tittade på, hur kameravinkeln var. Jag vet inte exakt varför det blev det felet, men jag betvivlar inte att det var ett ärligt misstag.
Journalistikens främsta uppgift, eller disciplin, används av de här Kovacs Rosenstil, har skrivit en bok som du brukar berömma, The Elements of Journalism. Journalistens första plikt är mot sanningen, är ju, men sen är det här med verifiering, du nämnde det själv. Det är ju, låter ju väldigt bra. Det är en sån här typisk sak som man säger när man ska berätta varför man gör ett så viktigt jobb. Men det blir ju uppenbarligen då och då inte alls utfört.
Nej, och det är ju... Jag tror att vi alla som är journalister och som har varit på en redaktion hatar när det blir fel. Det finns inget värre än när det blir fel och man blir påkommen med ett fel. Det är väldigt jobbigt och pinsamt. Förhoppningsvis kan man lära sig någonting av när man gör fel. Men Staffan, jag ska säga det att jag har inga skäl att tro att detta var någonting annat än ett genuint misstag.
Sandviken-rapporten, den är så omtalad och repeterad så den har nästan blivit ett mem. Men den är för många som inte litar på Dagens Nyheter ett exempel på journalistik som är förljugen och anser många ett försök att sätta agendan. Tjänar över 500 miljoner på invandringen, var rubriken 31 maj 2014. Nästan alla som läser den och som hänger med samhällsfrågorna kan ju göra en rimlighetsbedömning om det här. Det är ju orimliga slutsatser, men den låg kvar länge, den där. Sen 2 år senare, juni 2018, före valet, så då skrev en reporter på din tidning en jättelång text om den här första artikeln och efterspelet och all kritik. Jag frågar nästan som på förra saken, hur kunde en sån där skruvad bild av verkligheten bli en del nyhet?
Ja, det var ju en rapport från, om jag minns rätt, från revisions... om det var Pricewaterhouse eller KPMG.
Ja, PwC tror jag.
Som ju är en så att säga, haktad revisionsbyrå. Så att jag, när vi... Dels så var det ju så att texten rättades ganska snabbt eller gjordes om, bearbetades. Så att det beskrev du inte när du rekapitulerade det här. Men det skedde ju långt tidigare än 2018. Vad vi gjorde 2018, det var att vi lät en reporter som överhuvudtaget inte hade varit inblandad i det här och en redaktör som inte heller hade jobbat med det, att eftersom det hade blivit stort på framförallt på sociala medier och att det var någonting som återkom, så försökte vi att gå till botten med den här historien och se vilken roll vi själva hade spelat, vad det här egentligen var och hur det kunde bli.
Men försökte
så här,
ni under lång tid att låtsas som det regnar innan ni kände det tvungna?
Nej, vi rättade ju väldigt snabbt, skulle jag säga. Det var när den här debatten drog igång så bearbetades artikeln. Och jag tror även att vår redaktionschef var med i radioprogrammet i medierna om det. Så att, men det var ju svårt att föreställa sig då att det där skulle leva vidare så pass länge. Men vi lät den här reporten och redaktören jobba med det där nästan en månad. Det blev ju en stor publicering och jag tyckte det var angeläget att försöka beskriva hela händelseförloppet. För det är också någonting som, i vissa kretsar var det stort, men i andra var det liksom, de visste inte ens om det. Och det är också en spegling av den mediesituation som vi har i Sverige nu. Det är ju ett väldigt fragmentiserat medielandskap och människor har olika frågor som diskuteras i olika läger.
Men är det inte skadligt för DN och pinsamt att den där överhuvudtaget skrevs?
Jo, vi bad ju om ursäkt för det också, vill jag minnas. Och jag har ju personligen uttalat mig i den där artikeln. Så att vi försökte ju föra upp det i offentlighetens ljus och så ärligt vi kunde beskriva vad det var som hade hänt och vilka reaktionerna hade blivit. Och också prata med människor i Sandviken och med de ansvariga för rapporten, om jag minns rätt.
Så det där kommer inte ske igen, den typen av misstag?
Jag hoppas inte det, men det sker. Vi gör ju varje dag mer än 100 publiceringar. Den där publiceringen skedde en helg. Det var ju inte någonting som... Det var en snabb publicering, alltså... som ingår i det här mera löpande, vad vi kallar för live-rapportering. Vi har ju en del av redaktionen som jobbar mer med liksom planerad journalistik som tar lite längre tid. Och sen har vi den här mer snabba. Och det där var en del av det snabba. Och det är klart att det finns en dilemma med det snabba är att det är nog lättare att göra fel i det snabba. Det tror jag alla som jobbar med korta deadlines vet. Och det gäller därför att vara otroligt noga med att undvika den sortens fel. Och förhoppningsvis har vi lärt oss något av just den historien.
Hej, det här är Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal. Är du en av dem som just nu funderar över de klassiska julfrågorna? Vad ger man till någon som redan har allt? Och ska vuxna människor verkligen fortsätta byta grejer med varann varje år? Vi på Kvartal kanske kan hjälpa dig. Du kan nämligen ge bort journalistik i julklapp till en god vän eller släkting. Så här funkar det. Gå in på kvartal.se och klicka på kampanjen Ge bort kvartal i julklapp. Där kan du sedan skänka ett valfritt belopp till fri och oberoende journalistik. Och när du gjort det får du ett mejl av oss med ett snyggt diplom där du kan skriva in namnet på mottagaren av julklappen. Detta kan du sedan skriva ut, slå in och lägga under granen. Skänker du 400 kronor eller mer i julklappsmottagarens namn, ja då skickar vi dig vår årliga pappersutgåva som är sprängfylld med kvartaltexter av bästa märke. God jul!
Peter Wodarski, nu går vi tillbaka i tiden ganska ordentligt här till 1990 när du var knattreporter på Barnjournalen. Var du opartisk redan då?
Ja, alltså jag var nog väldigt, jag hade nog väldigt dimmiga begrepp om vad opartiskhet var, måste jag säga. Jag fick inte någon riktig sån instruktion från SVT i Malmö. Jag var mest glad över att få chansen att ställa frågor, för jag är en väldigt, en person som ställer mycket frågor.
Vad minns du av det där? Alltså 12 år får du göra TV, och ibland fick du göra resor långt hemifrån för att intervjua kända och okända då, för ett populärt program som människor i hela Sverige såg.
Mm. Nej, det var fantastiskt. Det var ju en enorm möjlighet. Jag tyckte det var ett underbart år. Sen blir man kanske inte riktigt poppis i klassen liksom, när man hamnar i TV sådär.
Vad hände i klassen?
Jag vet inte. Jag gjorde de där fotbollsresor med Glenn Hussein och Anders Limpar. Sen kom jag hem och bubblade och ville berätta för alla vad jag hade gjort. Så märkte jag liksom att det var inte jättestort intresse för det. Det var kanske lite avundsjuka som slog till. Men det kan jag leva med.
Men du var ett barn.
Det var en...
Du var inte ens tonåring. Och du får den här möjligheten. Mm. Var det här bra för dig att slå igenom som 12-åring redan?
Varför inte? Alltså jag har inte tänkt så mycket så. Jag var ju väldigt intresserad av journalistik egentligen från att jag började läsa. Jag sprang ju till tamburen och hämtade morgontidningarna.
Före pappa och mamma,
ja.
Och före storebror.
Ja. Och ibland var det svenska, vissa år var det Svenska Dagbladet också. Och jag var ju en sån där, och dessutom jag var ju framförallt intresserad av sport och lyssnade mycket på radiosporten. Jag var ju en sån där som ringde in när det fanns möjlighet att ställa frågor till olika personer. Så att jag menar, när jag ser tillbaka så vad jag har hållit på med under alla år, så finns det ju, jag ser ju en, det här intresset för journalistik har ju funnits där.
Du, jag har bedrivit lite grävande journalistik här.
Länge.
I alla fall någon timme. Och jag har haft kontakt med den man som var programledare när du var knattereporter, Pelle Törnberg. Mm. Och så har jag frågat, hur var Peter Wolodarski som medarbetare och barn 1990, för 31 år sedan? Då säger Pelle Törnberg så här, i öppenhetens namn: inför ett lillgammalt barn kan man känna en viss olust. Men det var inte så med Peter Wolodarski. Notera konstpausen där. I samma 12-åring fanns både en beläst person och ett barn som lekte och grät. Som hade synpunkter på samhällsutvecklingen och Djurgårdens spelsystem och gillade Gröna Lund. Peter var en godhjärtad yngling, mycket omtyckt av redaktionen. Vid en reportageresa till Storbritannien spelade han fotboll, som du var inne på, i Glenn Husseins trädgård i Liverpool med barnets storögda beundran för en stjärna. På ett hotell i London grät han, alltså du, och längtade hem och grälade på mig när han tyckte att jag försummat honom för andra reportage. Och Pelle Törnberg tyckte sig se också lite grann av hur Peter Wolodarski hade det i sin familj. Pelle smsade till mig så här: Peter hade fått kärlek och uppskattning av föräldrarna som hade sett och stöttat hans samhällsintresse. Och Peter kanske minns att när Glenn Hussein tappade bollen och Peter sprang efter den, då fulade Glenn Hussein och drog Peter i tröjan. Något som Peter tyckte var fruktansvärt roligt.
Ja, men det var ju väldigt kul. Så där du sa att jag grät och hade hemlängtan, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Men så var det säkert. För att det var förbannat roligt. Jag fick intervjua Sten Andersson som var utrikesminister och försökte ställa frågor om Sverige skulle ansluta sig till EG. Och han ville mest prata om liksom fiskehistorier med mig. Nej, men det var ju, vilket, alltså, om man är samhällsintresserad och gillar nyheter och journalistik, att få göra en sån sak är ju underbart.
Mm. Och ordet lillgammal behöver inte nämnas sen.
Nej, men jag var klart jag var lillgammal. Ja.
Var det på Barnjournalen som ett frö började gro, som sen blev det här public service-kramandet som du håller på med än idag?
Nej, public service-kramandet kommer nog mer av att jag faktiskt är bekymrad över vissa tendenser som jag har sett i politiken kring framtiden för public service. Jag är oroad över att någonting som har tagit lång tid att bygga upp och som uppskattas av många människor snabbt skulle kunna raseras.
Ja, men du går ganska till hårt angrepp så fort det är någon som inte vill i stort sett bevara nuvarande public service. Om man tycker att det ska vara smalare eller ha något mindre omfattning, då, jag säger inte att du säger just så här, men allmänt sett beskrivs det som ett hot mot demokratin. Det är väldigt mycket bevara public service för bövelen. De ska ha sina 8,7 miljarder.
Nej, när jag började diskutera den här frågan så var nog den traditionella inställningen bland privata medier var ju att försöka klämma åt public service. Så det var väl lite oväntat att jag som företrädare för ett av de största privata medieföretagen gick ut och försvarade public service.
Ja, men det är nästan som man misstänker att du har någon slags extra... Varför ska du göra det? De kan väl göra det själva?
Ja, men jag har ju kritiserat dem också som du lyfte här tidigare. Så att jag tyckte att det behövdes ett perspektiv från den privata sektorn kring public service och vad public service gör med journalistiken i Sverige.
Men ni som behöver ta betalt för nyheter och som har svårt att ha råd med bra journalistik om ni inte kan ta betalt, ni var ju otroligt störda av att Sveriges Television publicerade nyhetsartiklar som inte hade med tv-program att göra. Och använder då licens eller tv-avgiftspengar för det. Alltså då, eller hur?
Jag har ju argumenterat för vår del att jag inte ser ett stort problem för DNs utveckling med vad public service gör på webben.
Men det är andra som har sett det problemet.
Ja, men jag har bara redogjort för vår situation. Jag menar, vi är ju helt beroende av prenumerationsintäkter. Men jag har inte sett att public service har hindrat DN från att bygga upp en framgångsrik digital promotionsaffär.
Men i maj så blev du väldigt bekymrad, alltså maj i år, efter Ekoreporten som hade utvecklat en relation med ett säkerhetshot. Du skrev då om de djupa hemligheterna på Sveriges Radio.
Ja, det var lite tillspetsat.
Va? Tillspetsat, va?
Ja, det måste man göra för att locka till sig läsning.
Men du beskrev att det var ett haveri och...
Ja, det var det.
Du tog... Ja, och då minsann var du ingen public service-kramare, utan här har de i stort sett sålt ut kyrkguldet och verkligen förstört en hel del av sin trovärdighet.
Alltså som jag ser det så sa jag det som en vän av public service. Alltså om du är en ärlig vän och en bra vän så måste du också kunna komma med kritik när det är befogat.
Och då betonade du också detta som du sa, att höga chefer på Sveriges Radio har skriftligen fått bekräfta sin roll i totalförsvaret i händelse av krig. Jag minns av en debatt med Silla Bänkö och dig. Hon säger att detta är lögn, har jag för mig.
Nej, det var så här att min krönika publicerades där på söndag morgon papperstidningen söndag morgon, och ett par timmar senare där på förmiddagen så gick Silla Bänk ut med ett pressmeddelande där hon dementerade just den uppgiften. Sen, vilket var, jag har aldrig varit med om något liknande, att vd på Sveriges Radio går ut med ett pressmeddelande mot en artikel i Dagens Nyheter, en opinionsartikel i Dagens Nyheter, och som dessutom chefredaktören skriver då.
Men kan hon ha
rätt
i speciell
situation? Nej, det som visade sig sen var att hon inte hade det ju. Och saken var ju den att jag hade ju aldrig skrivit det där om jag inte visste att det var så.
Jag har inte uppfattat att någon på Sveriges Radio har bekräftat att du hade rätt i den uppgiften.
Jo, alltså vad som skedde sen, ungefär ett dygn senare, var att Sveriges Radio i ett meddelande gick ut med en längre text om just de här avtalen som skrivs under för vissa säkerhetsklassade personer i Sveriges Radio. Och jag ska säga att syftet med min skrivning var ju egentligen inte att misstänkliggöra den här situationen, utan att mer peka på att den existerar. Därför jag tycker att det är också viktigt att säga att i händelse av krig så kommer framförallt Sveriges Radio, men även SVT, att spela en särskild roll i det svenska samhället som de privata medieföretagen enligt lag inte är skyldiga att spela. Och jag säger inte att det är fel, men jag tror att det också för förtroendet är viktigt att sådana saker är kända och att de kan ventileras öppet.
Ja, det var ganska många som sa, det hade jag ingen aning om, trots att det här är någonting som har ju stått i alla möjliga, jag tror, om det är sändningstillstånd eller radio-tv-lag, eller hur? Så att det var ju en väldig yrvakenhet över den här uppgiften.
Jag upplevde att det här var en öm punkt för vissa inom public service.
Ja, men du skrev också om hur Säpo hade över 200 anställda på en lista på efterkrigstiden. Och det uppfattades som att du antydde att programföretaget var infiltrerat av säkerhetspolisen och såna saker. Det var mycket som var undertoner i det där.
Nej, det uppfattades nog väldigt olika av olika personer. Det var ju många också som hörde av sig som var tacksam. Jag kan säga att jag uppfattade att det fanns en stor intern kritik på Sveriges Radio kring hur Ekoredaktionen hade hanterat situationen med den här reporten som hade en privat relation med den man som Säpo bedömde vara ett hot mot rikets säkerhet och som tyckte att den här saken inte hanterades väl av Sveriges Radios ledning. och som egentligen i grunden var tacksamma för att vi var ett antal personer på de andra medieföretagen som ifrågasatte det här och ställde bekymrade frågor om det. Så att jag tyckte att det där var en viktig diskussion. Sen var jag något förvånad över den här reaktionen från Sveriges Radios vd. Och jag noterade också att man sen backade från de här väldigt kategoriska uttalanden som hon gjorde i sitt pressmeddelande.
För ett år sedan hade du och din tidning besök av klimataktivisten Greta Thunberg och det blev väldigt mycket uppståndelse över det där. Och du var gäst i Sveriges Radios P4 Extra samma dag som hon skulle föreläsa för tidningspersonal. Det var alltså innan det här med chefredaktör för en dag. Och så här uppsluppen blev stämningen i radiostudion när programledaren Titti Schultz blev klar över vilket celebert besök Dagens Nyheter skulle få.
Vi ska ha Greta Thunberg som gäst på DN.
Ja, spännande.
Hon kommer och ska föreläsa för oss.
Jättespännande. Kommer ni att skriva om det? Får vi läsa om detta?
Ja, absolut. Och jag tror hon kommer säga en del om vad hon tycker om vår journalistik också.
Hoppas det.
Och jag förväntar mig inte bara applåder.
Nej, det blir sällan som med Greta. Hon säger sanningar. Är det i alla fall många som tycker, ska vi kanske lägga till.
Ja, opartiskhet. Ni nästan tävlade om att intyga hur klok och viktig Greta Thunberg är. Den där på slutet som hon sa, är det i alla fall många som tycker, ska vi kanske lägga till. Var det sån här, den här ängsligheten i public service som du brukar tala om?
Det vet jag inte. Alltså vad jag visste då när jag svarade på de här frågorna, skälet till att vi bjöd in Greta Thunberg var att hon hade kritiserat oss ganska ordentligt. Och jag tycker om diskussioner. Jag ville ha en diskussion mellan henne och vår redaktion. Jag tyckte att det skulle vara ett intressant möte.
Diskussion är en sak, ja. Men var det inte här på något vis att ni medverkade till att upphöja henne till...
För att bjuda in henne. Vi bjuder in många olika personer löpande till redaktionen. Så att det var ju inte unikt.
Så men, det var ju... men att bli chefredaktör för en dag...
Ja, men det är en annan sak. Det var en annan sak. Men här handlade det ju om att hon hade mediekritik att framföra. Och det var det som hon gjorde under det mötet. Och det visste jag att hon skulle göra. Jag visste inte exakt vad hon skulle säga. Men jag visste att hon skulle framföra kritiska synpunkter. Och det tyckte jag var intressant. Beslutet om att göra henne till gästande chefredaktör för en dag, det kom senare och det fanns överhuvudtaget inte med i planen, utan det var en medarbetare på tidningen som efter det här mötet kom med det förslaget. Så det var ingenting som jag ens hade i huvudet när vi bjöd in henne.
Vad har det betytt för Dagens Nyheters varumärke att ni genomförde detta, att ta in världens mest kända klimataktivist och säga att du får vara chefredaktör för en dag istället för att, så att säga, behandla henne som en inflytelserik makthavare som man normalt sett gör?
Alltså det blev ju en väldigt intressant diskussion kring det här. När det presenterades för DNs redaktion, då jag har nog aldrig varit med om ett internt möte på DN där det har framförts lika mycket kritiska synpunkter som under den presentationen. Och det tyckte jag var... Jag blev väldigt glad över den reaktionen. Därför att det tycker jag är var ett hälsotecken för vår redaktion att de kan säga emot. Det var den initiala reaktionen. Det var många på vår redaktion som ifrågasatte det här. Som tyckte att det var... de var oroliga helt enkelt för vårt oberoende. De frågorna ska vi alltid ta på stort allvar. Vi fick inte, ska jag säga, lika mycket sådana, eller väldigt få sådana reaktioner från DNs läsekrets. Det var liksom ingen storm i kundtjänst, det var inte folk som mejlade särskilt mycket. Sen under den här processen, och så var det också en diskussion med Svenska Dagbladet. Sen under den här processen när framförallt folk internt fick se hur det här fungerade i praktiken, då ändrade många uppfattning om det vi gjorde. Och när de fick se slutresultatet så upplevde jag att redaktionen svängde kring den här frågan. Och jag ska säga att när den tidningen publicerades där hon var gästande chefredaktör, jag har under de år som jag har varit ansvarig, jag tror aldrig att jag fått så många uppskattande utförliga brev som jag fick efter det här. Alltså jag pratar om mellan 500 och 1000 brev, långa brev, väldigt utförliga, som tackade oss för det vi hade gjort. Så att jag skulle säga att det är klart att det finns de som var kritiska, men jag tror att det här har varit väldigt bra för oss.
Till sist, Är det så att du söker blåsväder och hoppas kunna hamna i det igen inom kort?
Alltså jag tror att en tidning som inte söker uppståndelse, inte söker blåsväder, väjer för varje form av konflikt, är nog inte en bra tidning. Alltså vi är inte text.
Finns det medieföretag som gör så, som väjer för konflikt? Finns det medieföretag gör allting för att undvika
blåsväder? Det finns nog i den svenska kulturen ett sånt drag att försöka undvika saker som är jobbiga och kontroversiella och där det börjar blåsa. Men vi är inte text-tv. Alltså en tidning måste nog också ha en identitet. Den måste, apropå det här som du började fråga om, den måste också kunna väcka känslor, och både positiva och negativa. Det var Bo Strömstedt som skrev det här, tror jag, när han blev chefredaktör på Expressen.
Blåsväder har plockats från honom.
Han önskar sig blåsväder, och det är klart, jag har varit, det ska jag säga, att Bo Strömstedt är en av mina förebilder. Och har ju varit mycket inspirerad av hur han fungerade som chefredaktör på Expressen. Så jag tror att jag delar helt den uppfattningen att man ska inte väja för blåsväder, men man ska också veta vad det är man gör och varför man gör det.
Peter Wolodarski, tack för att du var med i fredagsintervjun live.
Till sist vill jag korrigera ett fel som jag hade i en fråga till Peter Wolodarski. Jag sa att det tog 1,5 dygn innan Dagens Nyheter hade rättat den felaktiga uppgiften om hur Kyle Rittenhouse reagerade när han fick höra den friande domen. Men det visar sig att DN ändrade texten till en korrekt version redan efter 31 minuter. Även om tidningen först gjorde den här korrigeringen utan att informera läsarna om den tidigare felaktiga versionen. Det tog betydligt längre tid innan DN angav att artikeln hade rättats. Och att den första korrigeringen gjordes relativt snabbt, det har jag förstått efter att jag gjorde intervjun med Peter Wolodarski i tisdags kväll. Rätt ska vara rätt, eller hur?
Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.